I denne uge har vi besøg af vores husfinde, den allerbedste Johan Strang, som jeg for første gang i mit liv føler, jeg må konfrontere for, hvorfor fanden har Finland tænkt sig at levere dusinvis af isbryder til USA, som vi jo ved vil have fat i Grønland.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Johan Strang, vår faste finne, så nydelig å se deg igjen. Sist jeg så deg, så satt vi inn i en ullhule i Mors i Danmark og slikket våre sår. Husker du det?
Ja, det kommer jeg ihåg. Det var litt av en opplevelse å være i Mors, ja.
Det var litt av en opplevelse på alle vis.
Ja, vi skal måske bare lige forklare, vi hadde vært på kulturmøde i Nordjylland på Mors, hvor vi følte oss sterkt, hvad hedder det, ignoreret. Kan man sige det med et mildt udtryk?
Med et mildt udtryk.
Ja, disset.
Ja. 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 Og Johan og mig blev sittende.
Ja, du slapp. Johan og mig blev sittende længe inde i en liten ullhule.
Mm. Og tale om livets store frågor.
Ja, det var vakkert. Mm. Vi snakker jo stadigvæk om Finland i tillegg til de livets store spørsmål. Åsa mener jeg har en crush på Alexander Stubb.
Men... Ja, det har du, Hilde. Altså, Hilde er besatt av Alexander Stubb. Hva skal vi gjøre? Jeg börjar känna mig lite svartsjuk sådär. Inte för att jag har presidentambitioner, men det är då värst vad hon pratar om.
Han är også en flott man. Altså, det må jeg give Hilde. Han er en virkelig flott og meget rank. Ikke? Donald Trump siger, han ligner kaptajnen på et cruise ship. Fordi, også fordi han altid har sådan en dobbeltrejet jakke på med knapper i begge sider.
Men Johan, kan du forstå Hildes denne totalt ukritiske forkjusning i eran president?
Ja, det kan jeg. Vi har jo lite av samme sak her også. Altså, det gikk ut, fikk helt enorme proportioner for några veckor sedan när han reste till sin goda vän Trump då och fick igenom en sån här isbrytardeal.
Alltså det var det.
Finland ska få sälja 4 isbrytare och sen ska 7 stycken tillverkas med finsk expertis i USA. Liksom, och det var ett par miljarder eller flera miljarder som det här skulle innebära och 10 000 finska arbets- och årsverk. Och så här. Alltså, men den här euforin som fanns här, alltså alla journalister och alla experter var fullständigt lyriska kring det här. Och liksom, nu kommer ekonomin att vända och USA kommer att skydda oss från ryssen och så här. Och alla kritiska perspektiv på Trumps figur och hans betydelse för liksom vad som sker med demokratin där och sånt, så det var ingen som talade om det, alltså. Men det var en faktiskt, det var Jan Sundberg, en emeritus forskare i statsvetenskap, en emeritus professor i statsvetenskap. Han menade att det här var liksom finlandisering, alltså det var ett led i vår stolta tradition av att komma överens med starka ledare, ni vet. Det här landet som har kommit överens med både Hitler och Stalin tidigare.
men jag tänker ändå så här, att ni i Finland för en stund då blir så här väldigt yriska, så det är en sak. Men Hilde då, Norge här. I Norge så har man man kan ha en väldig kärlek liksom och bygga upp ledare på ett sätt som vi inte gör i Sverige, som man inte gör i Danmark, vågar jag hävda. Till exempel då hur man behandlar Stoltenberg, och det är som en gud, det är som en Jesus. Så här.
Jensus och så.
Jensus. Och så, och där Hassan och jag vecka efter vecka bara undrar så här, det här är ju väldigt osvenskt och odanskt. Men i Norge så har man den här, och någonstans är det sympatiskt också tycker jag, för att man är ju betydligt snällare i Norge än i alla våra länder.
Men Åsa, man har aldrig i Norge haft ett uppgör med sin egen religiositet, vel? Och det är ju därför man liksom laver de här överföringar till nulevende, kristusfigurer ude i verkligheten, som så kunde vara Alexander Stubb eller Jens Stoltenberg.
Jag tror att det är det, att de aldrig haft någon adel som gör att det är ett mindre avstånd mellan ledare och folk faktiskt. Och det är,
Olof Palme då?
Det är ganska bra, tänker jag.
Var inte Olof Palme en slags sån Jesusfigur där i Sverige?
kontroversiell. Då tror jag att du har missuppfattat väldigt mycket, Hilde. Han var så hatad så att det fanns pilkastningstavlor på honom.
Jag vet. Ja. Jag har sett dokumentar.
Men i Norge var han ju en Jesusfigur. Ja. Och så det är därför Hilde är förvirrad. Okay.
Men jag tänker att det har att göra med att vi är små länder, helt enkelt. Mm. Eller unga länder. Alltså länder utan en jättelång historia. Så vi är liksom osäkra på oss själva. Så därför måste vi liksom hypa våra ledare.
Mm. Det var en bra förklaring. Men den köper jag faktiskt. Men den tycker jag var bra.
Det är ju inte alla där unga länder. Vi är ju nog alla som små länder. Men det är ju faktiskt kun Finland och Norge som är unga länder.
Ja. Ja,
men något som frustrerar mig, Johan, när du fortæller om det här samarbete mellan Finland och USA, som ju inte kun ska vara på isbrytarområdet, också i förhåll till konstig intelligens, som jag förstår det, och så har han ju också, Alexander Stubb, kört Nokia i spel igen. Jag visste inte engang att Nokia stadig existerar, men det gör. Okay, men alla de här isbrytare, vad vill Finland liksom føle, hvis de isbrytare ska brukas till Trumps Grönlands projekt? Alltså så vill man ju mena att Finland leverar ammunition till en president som är igång med att stjäla en nabonations territorium.
Ja, alltså det här är ju precis sådana frågor som man har undvikit att ta i Finland. Alltså man rör inte dem ens med tång. Alltså. Så där, vi får sälja isbrytare till USA, jippi. Nu ska vi fara ut till torget och fira.
Du hörer norsken, svensken och dansken.
Hvordan går det nå egentlig med vår bror i øst? Finland er nå tett på å ha flest arbeidsløse i hele Europa. Spania er det landet som har høyest arbeidsledighet i EU, 10,5%, viser statistikk fra Eurostat, men Finland kommer stadig tettere på. Nå ligger den på 9,8% arbeidsledighet. Hva er dette, Johan?
Ja, det är svårt att säga. Alltså, det är ju väldigt kontroversiellt, eller vad ska vi säga? Vänster- och högersidan strider om orsakerna och skyller på varandra. Alltså, vänstersidan säger att man borde stimulera mer med skattemedel och hjälpa folk hitta jobb. Och så. Högersidan säger att man måste spara och sänka skatterna för att få igång hjulen, men sen om man... Ja, det gör ju att statsskulden växer ännu mer. Men alltså alla är eniga om att läget är katastrofalt och det där. Och många säger ju också, det finns ju den här roliga förklaringen också, att det där... Att det är själva liksom den här stämningen i Finland. Ni vet, den här, i Skandinavien så hyllar ni alltid vår realism, alltså vårt sätt att förbereda oss för det värsta och så här. Men det gör också att vi inte har samma tillit till framtiden. Mm. Vilket gör att det hämmar liksom, investeringar och så. Så det är ju en lite speciell förklaring. Men vad regeringen har kommit fram till nu, så det är att, eller liksom inte ens bara regeringen utan alla riksdagspartier utom vänsterförbundet, så har kommit fram till att nu ska vi ha en skuldbroms.
Det betyder gällstopp, alltså. Yeah. Att man ska ha
skuldtak på svenska.
Så, och det här är enligt då svensk modell eller dansk modell, där var man liksom över partigränserna och över liksom på längre sikt över olika regeringsskiften så har man kommit överens om att man ska sänka statsskulden och få ordning på ekonomin.
Man räknar lite olika i alla länder, så att det är lite svårt att jämföra siffror, men arbetslösheten är jättehög i Sverige. Och då, precis som i Finland, så pratar vi naturligtvis om varför. Och då finns ju från vänstersidans håll att det inte finns någon aktiv arbetsmarknadspolitik och man inte gör några investeringar i infrastruktur och vård, skola, omsorg och så vidare, som Johan var inne på. Sen finns det en förklaring också som har att göra med att väldigt många med invandrarbakgrund saknar kompetens, pratar inte svenska, och vi har väldigt få okvalificerade jobb.
Mm.
I Norden överhuvudtaget, i de flesta yrken så behöver man någon form av utbildning, därför att vi är så högutvecklade länder. Mm. Och sen... Ja, så finns det andra förklaringar också. Men vi har ju det här skuldtaket som Johan pratar om. Det har vi haft i många, många, många år. Och vi har ju så, som man säger, ordning och reda statsfinanserna. Vilket samtidigt har gjort vi har varit liksom bäst i klassen i EU. Men det har också gjort att väldigt mycket är eftersatt, att vi inte har investerat i vård, skola, omsorg, infrastruktur och sånt där. Nu har vi lyft det här skuldtaket därför att vi måste låna pengar till försvaret. Mm. Och då är det plötsligt okej. Men hemskt mycket är eftersatt i Sverige. Och det är inget kontroversiellt påstående från min sida.
Men det är ju alltså, det här är ju en, vad kan man säga, det är ju inte någon av oss där är ekonomer, så det må ju vara overfladiske förklaringar vi kommer med, ikke? Men i Danmark har man ju laveste gæld i Europazonen, ikke? Og samtidig laveste arbejdsløshed og en økonomi der faktisk indtil videre går rigtig godt, altså med et stort overskud, ikke? Så meget at vi har tilsidesatte midler som vi kan bruge på forsvar og så videre nu, ikke?
Mm.
Alltså jag är ju inte ekonom heller, men det där, om jag skulle säga så där på Finlands ekonomiska historia i ett längre perspektiv, så kanske så tänker jag att det alltid har gått bra för Finland när man har kunnat vara en bro mellan öst och väst, och det har gått dåligt när man har liksom inte kunnat fungera i den rollen, och nu är vi ju liksom en återvändsgränd i Europa igen, alltså vi kan inte bedriva, alltså Sankt Petersburg har lika många invånare som hela Finland och ligger mindre än 200 kilometer från gränsen, och att inte kunna bedriva handel med den storstaden är ju liksom, det kan ju inte vara bra för ekonomin heller, tänker jag.
Just det.
Det er jo min i forstand det som skjer i Nord-Norge og i Finnmark, som alltid har hatt stor forhandel og på kryss og tvers til Russland,
okay, og som ikke kan ha det lenger. Det havde måske ikke set så godt ud for historien om Finland, hvis man havde fortsat den handel, altså frit rejst hen over grænsen til Rusland og lavet som om ingenting var foregået.
Nej, det är klart. Det är inget alternativ, men det är bara otroligt sorgligt att vi har hamnat i den situationen och hamnar i den gång på gång med den grannen.
Jag tycker ändå att det är lite intressant ändå att Finland pratar om att införa sånt här skuldtag på svenska. Vad säger ni att det heter? Skuldbroms?
Velka jarro heter det på svenska. På finska.
Just det, därför att det är ju vad EU påbjuder och säger att alla länder ska ha oss där. Men väldigt många europeiska länder har ju struntat i det där. Danmark och Sverige har varit väldigt angelägna om att följa de här reglerna. Finland tydligen inte. Men nu börjar ju allt fler länder att strunta i det där, därför att man tänker att man måste låna pengar ändå. Det är lågkonjunktur och då ska man satsa och sådär. Inte Finland då. Ni går åt det andra hållet. Det är vi är ändå ganska intressant.
Vad är det?
Alltså, ni måste ju ha en egen syn då på ekonomin eller sådär som andra länder inte har. Eller hur ska jag uttrycka mig?
Ja, det kan hända. Alltså, den här statsskulden har ju varit en fråga som man har debatterat hit och dit i 10-20 år, eller ja, egentligen så länge jag kan minnas. Så det där, det kan hända att vi bara inte har liksom hakat på den senaste trenden där var andra länder har börjat tänka annorlunda. Men alltså samtidigt så har vi ju tagit massa med lån. Alltså, både när det gäller covid, men också nu så har vi ju köpt en massa, vad heter det, jaktplan och sådana, alltså enorma investeringar, och också det ska byggas järnvägar här och var, och Helsingfors har ju varit en enda stor grop liksom med olika infrastrukturprojekt, så det där, på något vis så finns det ju liksom också liksom, alltså, ja, det gör stora investeringar och så, men det där, samtidigt så nu vill man börja då bromsa, så ja, det är svårt att säga.
Du säger att det blir gjort investeringar. En av de största investeringarna som man har bankat igenom nu i Finland är en ny järnbane till Åbo. Och vem kommer ifrån Åbo? Jo, statsministern. Det ska byggas en järnväg till Åbo för 1000 miljarder euro. Och det är det en del finnar som tänker inte så gott om. Är det för att statsministern ska få resa med tåg hem till sitt eget där han kommer ifrån?
Vilken konspirationsteori till det här?
Alltså den stora grejen med det är ju att det redan finns en järnväg till Åbo. Det är bara det att den går en liten sväng genom den går en liten sväng via Västra Nyland, alltså sådana här orter som Karis och så. där var man då protesterade jättemycket mot den här vad heter det, snarvägen, alltså den här genvägen som man ska nu bygga, för att man är rädd för att den här att tågen ska sluta gå till Karis då, de här svenska orterna. Så Hufvudstadsbladet är ju otroligt emot hela den här investeringen. men det där... Och om man tittar på det så jag tror att den sparar högst en halvtimme eller någonting i tid på resan mellan Åbo och Helsingfors. Så ur den synvinkeln är det kanske lite crazy. Men samtidigt, alltså järnvägar, alltså jag orkar inte motsätta mig liksom järnvägsprojekt. Alltså jag tycker att ju mer järnvägar man bygger, desto bättre.
Yep.
Men ett annat infrastrukturprojekt som Finland har lyckats med att genomföra som de första i världen är ju den här det här permanenta deponi som är det allra första i världen av högradioaktivt avfall under en klippe i Finland. Det är ju fantastiska nyheter för atomkrafttillhängare som mig.
Jo, alltså det här Onkalo heter det där projektet, alltså, så att man gräver ner sitt kärnavfall från de finska kärnkraftverken. Men det är ju en fin sak att man tar hand om liksom sitt eget skit, men tidsperspektiven är ju fortfarande enorma. Alltså, man ska skyffla ner kärnavfall där tills nu i 100 år eller någonting, och sen ska det ligga där i 100 000 år.
Mm. Ja. Ja, och så spör man självklart sig själv, hur ska man advara framtida generationer mot att grava ned i det här fjäll där de så lige plötsligt kan stöta på det här, för om 100 000 år så är alla arkiver säkert förgåda, där finns måske inte någon digitala spår heller. Vad gör man så? Ska man sätta ett skilt upp eller något? Men det vil finnerne heller ikke tale om, ligesom man ikke vil tale om, hvad de her isbrydere skal bruges til. Så man lukker simpelthen bare munden, når de besværlige spørgsmål kommer op, og så svarer man i stedet for sådan lidt religiøst ved at sige, at man i virkeligheden bare putter uranet tilbage i klipperne. Altså, at klippe er du kommet, til klippe skal du blive.
Det måste säga, Hassan, för att vara en sån varm kärnkraftsanhängare som du är, så är du ju också en fantastiskt välformulerad kritiker, alltså väldigt pedagogiskt lägger du ju fram problemen med det här.
Ja.
Yeah. Well done.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
Den norske statsgjelden, den är där faktiskt till trots för oljefonden. For Norge har statsgjeld til å finansiere lån fra statlige institusjoner, rett og slett. Men Norge går jo, som dere vet, veldig i pluss på grunn av oljefondet, der det nå er vel 20 000 milliarder dollar. Men det diskuteres heftig i Norge i øyeblikket, og denne uken så blir det kjent da at dette etikkrådet som oljefondet har hatt for å vurdere de beslutningen som en tar i fondet, det skal legges på is. Og hvorfor skal det legges på is? Jo, det er jo for denne type størrelse på et fond gjør det helt umulig i den globaliserte konfliktverden som en har nå. Og noen mener at det er også fordi at Jens Stoltenberg, finansminister, nå er blitt engstelig for Trump. Norge trakk seg ut av Caterpillar, som er dette store selskapet som blant annet leverer bulldosere, som også blir brukt på Gaza-stripen, og det førte til en enorm protest. Og så samtidig så har vi venstrepartier i Norge, sosialistisk venstreparti, som gikk til valg rett og slett på å si at de ville sette ultimatum for å få trekke oljefondet ut av alle selskap som investerer i Israel på en eller annen måte. Og med det, de gikk til de muslimske miljøene i Norge, Islamnet blant annet, og fikk stor støtte i Oslo Øst, der det bor mange muslimer. Det måtte de gå tilbake på senere, men altså hele dette oljefondet har blitt et gigantisk politisert felt. Hva tenker dere om det?
Det her Islamnet, Hilde, som Venstrepartiet så har haft et eller andet formelt eller uformelt samarbejde med, er det ikke nogen, man retfærdighedsvis faktisk ville kunne kalde islamistiske, ud over muslimske?
Jo. Ja.
Okay.
Jeg vil si at Islamnet, men også, de var også i vanlige moskéer. Så det var, altså de fridde til muslimske miljøer i stort, særlig i Oslo.
Yeah.
Med dette løftet.
Og overlevede måske på grund af det.
Ja, de kom over sperregrensen, kanskje, yeah. Det er vanskelig at sige, men de fik veldig mange stemmer i Oslo Øst. Mm. Mm.
Alltså de har ju inget regelrätt organiserat samarbete och det där är någonting som de sen har backat ifrån. Mm. Det är ganska viktigt att understryka det så att det inte påstås.
Ingen formellt samarbete men de appellerte särskilt till de miljöerna kan man säga. Och de förte sig
en annan, det är en annan sak än att man har ett organiserat samarbete.
Ja men det sa jag heller inte. Men de trakk måtte trekke seg på det, selvfølgelig etterpå. Men hele dette feltet også med hvor politisert det blir å ha en sånn gigantisk pengekasse som er nå. Og Jens Stoltenberg, når han nå sier at han vil fryse etikkrådet, så er det blant annet med redsel for at det kan komme situasjoner der en ønsker å trekke oljefondet ut av amerikansk tech, for eksempel.
Det som er problemet er jo nettopp hva er å bidra til for eksempel ulovlig okkupasjon. På noen av disse listene så står de største tech-selskapene på listen fra den spesialrapportøren i FN for de okkuperte områdene. Så står Microsoft, så står Amazon, så står Alphabet. Og hvis Norge trekker seg ut av de aller største selskapene i verden, som blant annet disse selskapene er, så er vi ikke lenger et bredt globalt indeksfond.
Det gir oss noen problemer, dette.
Ja, jag tycker det är intressant. Alltså, kan man ha en oljefond som inte tjänar pengar på krig och folkmord och övervakning och jättestora företag som tjänar pengar på att de anställda har väldigt förfärliga villkor? Jag tänker på Amazon till exempel och så vidare. Hur ska man om man har så vansinnigt mycket pengar kunna kryssa sig fram med en hög etik? Jag försvarar inte att man har dålig etik, men jag skulle nog säga att kapitalismen i sig själv och det geopolitiska läget och alltihopa det andra, det är en helt hopplös uppgift som ni står inför. Jag kan lägga till då som plåster på såren då för er i Norge att i Sverige den här veckan nu så har det avslöjats att den sjunde AP-fonden där alltså 6 miljoner svenskar har sina pensionspengar. Jag är en av dem. Mm. Sjunde AP-fonden satsar stort i kol och olja. Och säger att jo men vi försöker påverka de här företagen. Vi tycker att det är bättre att investera och försöka påverka än att stå utanför. Samtidigt som 70% av alla svenskar är oroade då för klimatförändringarna. Här finns det ju en slags double talk, men sen också att man vädjar till att vi svenskar ska lyssna på expertisen och tänka så här, jo men de kan säkert påverka de här stora kol- och oljebolagen i Brasilien eller var det nu än är någonstans, USA och sådär.
Men jeg synes altså, det her med at sætte altså oliefondens etikråd skakmat fortæller noget om den tid, vi står i. Mm-hmm. Ikke? Altså fordi for få år siden, altså bare for et år siden, der diskuterede vi jo, om oliefonden ligesom skulle have sine investeringer i Katar osv. Mm. Det virker som en helt anden tidsalder i dag, ikke? Hvor det jo altså ikke kan lade sig gøre længere. Altså dengang havde vi jo besluttet, hvem som var de gode og hvem som var de onde, ikke? Og den opdeling er jo ophævet. Så hvordan fuck skal man investere sine penge i dag, hvis man skal investere dem etisk korrekt? Det kan jo ikke lade sig gøre, hvis man samtidig ønsker, at de penge ikke skal forsvinde. Altså fordi, ligesom vi inddrager Putins penge nu i Europa, så kan USA jo tænkes en eller anden dag at inddrage oliefondens penge i USA, hvis oliefonden kommer på kant med Amerika.
Det er jo to store spørsmål som diskuteres i Norge. Det ene er hvis Putins såkalte krigskasse blir brukt mot Putin selv. Altså hvis jeg nå tar de midlene og så bruker de i krigen mot
de mange konfiskerte midler.
De masse konfiskerte, den store krigskassen. Og det høres på papiret ut som en veldig god idé. Hvorfor ikke bare gjøre det? Det kan for eksempel Norge ikke stille seg bak. Og hvorfor kan ikke Norge stille seg bak det? Fordi det kan skje med oss. Altså det kan skje med oljefondet. Det andre er, som kanskje mer i konspirasjonsland, men nå har jeg jo allerede lansert meg selv som en konspirasjonsteoretiker i dag. Hva hvis Trump konfiskere eller ekspropriere alt som av norske oljefondpenger som nå investert i USA? Det halve oljefondet det, faktisk. 10.000 milliarder.
Ja. Ja, det vil være en tragedie. Jeg ved jo, oliefonden jo ikke bare den norske pengetank, det jo også den norske identitet. Ikke? Så ja. Hvad gør man, hvis den væk?
Begynd på nyt med gråstein.
Det er en ganske asymmetrisk debat. Altså, jeg må sige, at jeg er imponeret af Norge og Stoltenberg Jensus. At ni överhuvudtaget har den här diskussionen så öppet och att ni kan liksom fundera över hur ni ska göra egentligen och så här. Det tror jag inte skulle ha skett i Sverige.
Nej, hela i Danmark.
Nej, det tror inte jag heller.
Och inte i Finland.
Nej,
ingenting i världen.
Men när vi snackar oljefond, Johan, där melder du dig inte sån helt in, hör jag. Nej, du sitter och tänker på den finska statsgällen.
Nej, men jag tänker lite att jag har så där nu när jag har blivit professor och så sitter jag ju med i en del sådana här finlandssvenska stiftelser och sånt som också har en hel del kapital och att sitta och höra på deras liksom redovisningar för hur de använder sina pengar så är ju också lite sådär att man skäms. Ja, vi har investerat mycket i USA de senaste åren och det har ju visat sig vara väldigt bra. Alltså sådana här, men jag håller, ja. Det är ju jättesvårt det där. Ska man liksom är uppgiften då för en stiftelse som hjälper liksom finlandssvenska föreningar i stan är det då deras liksom är det bra, ja, de ska väl tjäna pengar och tjäna sitt syfte, men ja, hur mycket ska man liksom lyfta blicken och fundera, men alltså den här oljefondens problematik, den är ju liksom helt i andra proportioner. Ja, men saker och ting förändras ju också. Jag tänker på det där att för fyra år sedan så skulle man ju inte investera. Alltså då var det ju förbjudet att investera i vapenteknologi och så. Mm-hmm. Alltså det var ju inte etiskt. Och nu är man ju den värsta patrioten om man köper liksom i Kongsberg eller what have you.
Vi har i Sverige inte alls den här typen av diskussioner som sagt som ni har i Norge. Men lite debatten då är det nu om att Sverige exporterar vapen till Saudiarabien som ju satsar rätt mycket militära resurser på inbördeskriget i Sudan.
Mm.
Och då så säger den svenska utrikesministern Maria Malmö Stenegard och säger så, ja, men det är inte svenska vapen i Sudan. Så alltså är inte det här en sån allvarlig fråga. Men vi har ju ändå vapenexport till Saudiarabien. Och då är det liksom ett biprojekt på något sätt i förhållande till den där konflikten.
Finland säljer ju också obeväpnade pansarfordon till olika krigs... vad heter det? Till olika liksom länder som för krig eller är liksom i olika konflikter. Mm. Men det är ju obeväpnade.
Ja. Ja. Altså ligesom danske Mærsk sejler jo vingerne til F-35 flyene til Israel, ikke? Men det er jo heller ikke våben.
Nej, det er jo bare vinger.
Exakt.
Hiss og diss. Vi er kommet frem til ukens hiss og diss også.
Min hiss är en fråga till er först. Vet ni hur många ödehus vi har i Sverige? Alltså hus som står tomma. 200 000 tomma hus tror man. Och nu ska Umeå universitet kartlägga dem alla, de här från norr till söder. Varför står de tomma? Jag blir så glad för att jag tycker att tomma hus, det är något sorgligt med det där. Så jag känner att någon liksom, man gör en okulärbesiktning av Sverige.
Ja.
Veckans... Diss. Vi har i Sverige ett parti som heter Liberalerna och de sitter i regeringen och de kämpar för sitt liv. De har drygt 2% väljarstöd och de försöker överleva genom att hitta på olika förslag till nya förbud. Mm. Och det senaste förbudet som de har lagt fram och som de ska gå till val på, det är att man inte ska få strypsex. Vad tror ni? Tror ni att det här är en vinnarfråga? Ja eller nej?
Nej.
Nej.
Okej, Johan.
Ja, alltså, jag är tillbaka. Hissen, det är det att jag är tillbaka som undervisare efter några år som forskningsledare, på forskningsledighet. Och jag har varit, och det är jättekul för att man lär sig så mycket, men jag har varit orolig om min Gen X-humor liksom fortfarande går hem. Men jag fick bästa feedbacken någonsin. Det var, I enjoyed the attempts at humor. Det var ganska bra. Veckans diss så går till Finlands sannfinländska social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso, som anställde en ny riksdagsassistent förra veckan, och hon valde helt enkelt sin egen son.
Oj då.
Det är lite
speciellt. Det var lite danskt eller lite svenskt. Kanske.
Hassan.
Ja, min uges hiss er ikke fra Danmark, men fra Danmark til Norge. Heia Norge, for den norske oliefond har endnu en gang nægtet Tesla-direktøren Elon Musk en lønpakke i år på ikke mindre end 6.500 milliarder danske kroner, altså 1 billion dollar. Skulle han have haft. Men den norske oliefond sagde altså, det går ikke.
Han får det likevel, det er jo bare det, som
ja,
er så...
Ja, men mindre der så kommer en domstol igen og siger, at det kan han ikke. Oliefonden sidder på en del af aktierne i Tesla, ikke? Så godt gået norsk oliefond, som har det svært i den her tid. Min dis, i Danmark har vi ekstremt hårdt vand, og det betyder, at det er fyldt med kalk, og alt kalker til. Ja. Vandhaner, husholdningsapparater, brusehoveder, og vores hår også. Det danske hår er fyldt med kalk. Ikke? Der er kalk overalt, og min disk går til det her fucking danske kalk. Jeg er så træt af det. Og du, Hilde?
Jeg tror, jeg bliver nødt til at hisse, at børsen blir nå renovert. Det 400 år gamle bygget i København, som var på en måte det store symbolet for oss alle, ville jeg si. Nå blir det bygget renovert med virke for sydsvensk tre, akkurat sånn som på Christian den fjerdes tid.
Ja,
og det betyr det at jeg håper at alt skal bli som det gamle, den gamle børsen. Med ja, tårn på toppen.
Det her skridt er præcis, som det skal være.
Ja. Men dis. I flere år, viste det sig, har Norge rapporteret ind for høje utslipp av klimagasser. Vet dere fra hvad?
Jo, från kor og från kreatur.
Nesten. Fra sau.
Hva?
Altså, vi har fra sau, fra får.
Får, jaha.
Ja. Ja, det er rapportert inn over 30% mer klimagasser enn det faktisk slipper ut. Og dette er også min konspirasjon for å bygge ned landsbygden i Norge. En har påstått at disse dyrene, de her fårene, slipper ut masse metan. Det gjør de ikke. Og nå det har endelig kommet for en dag.
Hiss og diss.
Hun jobbet så hardt at hun ikke kunne se klart, så ble hun skilt og ble filmet dansende på fest før hun forsvant fra finsk politikk. Sanna Marin, den unge statsministeren som ga sosialdemokrater Norden over roser i kinnene, kom denne uken ut med en bok. Og hvordan er den tatt mot, Johan?
Ja, den kom ut den her veckan, så det har jo vært en hel del skriverier nå om det, men det der... kvällstidningarna var väl först ute och talade om alla de här skandalerna, liksom just det här, de här dansvideorna och andra saker, hennes liksom, såna bilder med smycken och såna, hur hon hade tagit det och hur utbränd hon blev under coronakrisen och etc. Men annars har väl liksom tidningarna varit lite sådär blandade, alltså Helsingin Sanomat tog, alltså den största dagstidningen, så gnällde väldigt mycket på att hon har liksom skrivit den mest för utländsk publik.
Mm-hmm.
Och är liksom ute efter att tjäna pengar och så här. Alltså den kommer ut både på svenska och engelska nu också. Och hon var faktiskt på The Daily Show med Jordan Klepper här igår eller förrgår och så här. men det där, jag tänker liksom att boken handlar väl mest om hur det var att vara statsminister under pandemin och som kvinna och stressen kring det och så. En del tycker också att hon går lite för långt i liksom det här hur hon försöker få folk att tycka synd om henne. Alltså hur hårt hon har haft det och så här. Så det är kanske väl där den där debatten mest liksom går nu. Men sen har det också funnits liksom en sån här intressant grej då liksom om relationen till presidenten.
Mm-hmm. Ministra.
Ja, till den tidigare presidenten. Mm. Alltså, hon var ju
statsminister. Inte Alexander Stubb, alltså, jag ville bara ha det sagt.
Utan Sauli Niinistö. Där var det då liksom, först så går en liten sån här kamp om historien. Alltså vem det var som förde in Finland i NATO och så här. Och det intressanta är ju att Niinistö själv kom ut med en bok för 2 veckor sedan eller någonting. Kaikki tiet turvaan, alltså alla vägar mot säkerhet. Och den har bara kommit på finska, men där liksom, så de dissar varandra lite där i de här böckerna. Alltså Niinistö menar att Sanna Marins kansli försökte liksom dra åt sitt håll och det där Sanna Marin tyckte, ja, var också lite förvånad över hur långsam Niinistö var i den här processen. Mm. Och sånt.
Alltså, Sanna Marin var ju socialdemokrat, men Niinistö, vilket parti representerar han?
Alltså som president så ska man ju inte representera ett parti.
Nej,
men
han
ställer upp som han var, vad heter det, samlingspartist, alltså konservativ.
Just det.
Ja, precis som Alexander Stubb också, konservativ.
Och de två samarbetade, ikke, under deras embedsperioder. Är det inte riktigt? Han var president och hon var statsminister.
Ja, samtidigt. Alltså oftast ska det ju vara så, eller det är ju meningen då att det ska finnas en liten sån här maktkamp mellan presidentinstitutionen och det där regeringen. Men just nu så är det ju så att båda representeras av samlingspartiet, så det där just nu så det där gömmer ju sig Petteri Orpo ganska kraftigt bakom det här Alexander Stubbs lysande kärna när det gäller den här.
Ja, vi aner inte vem den finske statsminister är lige nu. Det är ingen som vet vem han är.
Bortsett från att han kommer från Åbo.
Och bygger en järnväg.
Jag tycker de åker tåg. Alltså båda de där böckerna har ju betydelse för Sverige eftersom Finland gick före oss vad gäller att ansöka till NATO. Och i Sverige då så diskuterar jag egentligen inte så mycket hur det gick till. Det pågick utan debatt, men vad den stora förändringen var ju ändå att Socialdemokraterna plötsligt säger att vi ska gå med i NATO. Och det är ju på grund av Putin naturligtvis. Där så är vi nog ganska överens här om att det var Sanna Marin som påverkade Magdalena Andersson, Socialdemokraternas statsminister.
Så skrev man ju i den där boken, vad heter det, journalisterna, den här Högt över havet, den boken.
Just,
så
Torbjörn Nilsson och Maggie Strömberg på Svenska Dagbladet, de har skrivit den boken. Ja. Mm. De menar ju det, att Sanna Marin tar Magdalena Andersson av sides och så säger hon det här, att vi tänker ansöka om NATO-medlemskap. Och då så går Magdalena Andersson ut, så minns jag det, ensam. Och så tänker hon, jävla Finland, tänker hon. Och känner att det här liksom gick lite för fort för svensk del. Så minns jag boken i alla fall.
Du lyssnar till norsken, svensken och dansken.
Hassan, du har sett en film som du har blivit i fyr och flamme över.
Ja, det är riktigt.
En finsk film.
Ja.
This is about not giving up. And he won't. We have a word for that in Finland, but it's impossible to translate.
Ja, altså filmen Sisu, som jo er det her finske begreb, som ligesom er sådan, dækker over en hel masse, blandt andet sådan en overlevelsesvilje eller en modstandskraft eller noget, ikke? Filmen Sisu er netop, den finske film er netop kommet på Netflix, og det er altså en vild film. Altså, det er sådan en ultravoldelig skandinazisploitation-film, ikke? Med en mand med en guldgraverøkse, som går rundt og hamrer den der økse i hovedet på nazisterne, ikke? Mens de er på tilbagetog i Finland. Og den her helt stille, ældre, ordknappe, finske Clint Eastwood-figur, ikke? Han er jo sådan en, hvad kan man sige, for mig, symbolet på ikke maskulinitet, men finsk maskulinitet. Altså, man er som finsk mand maskulin, kompromilløs, frygtløs, brutal, men altid god mod kvinder, børn og dyr.
Det er Hjalmarie Hellanders film, dette. Jeg kan si, Hassan, dette har du sikkert ikke lagt merke til, men hvem er det som spiller nazi-offiser i denne filmen? Jo, det er selvfølgelig norske Axel Hennie.
Er det rigtigt?
Ja.
Okay. Det er ham, der får øksen i hovedet, så.
Nej, ja, det er altså nazi-offiseren, ja, han gjør det kanskje kløyvd. Ja, han gjør det, faktisk.
Har du sett den der filmen, Johan?
Nej, men altså, jeg tror, at der kommer en sequel, altså en andra del av den her,
yes,
redan nu. Så det der, du har mycket att Hassan att se fram emot.
Yeah.
Du säger, Hassan, att detta är en klassisk finsk manlighet. Jag vill ju selvfølgelig höra, Johan, om du är enig i detta. Grusom, men snill mot kvinnor och barn och dyr.
Ja, alltså jag tror kanske, alltså visst, alltså finns det en annan form för maskulinitet i Finland, alltså någonting som kanske ni inte har i de där tre hyggeliga monarkierna. Jag vet inte vad det har att göra med, kanske liksom kanske det så lätt som krig eller någonting med att vi urbaniserades senare eller någonting, eller bara liksom en sån dyrkan av natur och ensamhet och att man är stark själv och sånt här. Så jag vet inte, ja. Sen finns det ju jättemycket stereotypier kring det här. Alltså i Sverige, där var Finland har varit liksom haft en speciell bild väldigt länge, så har man ju använt det här ofta i marknadsföring, alltså så här reklamer där om starka finska män som typ simmat över Östersjön för att sälja något i Sverige och sånt här. Men det där, ja, så ja, det finns säkert en speciell form för maskulinitet i Finland, men ja.
Ja, jeg havde forestillet mig, at I ville afvise det her og sige, jamen, Hassan, det er jo fiktion, ikke? Men det, altså, det er det faktisk ikke kun, fordi hovedkarakteren her i filmen er baseret på en virkelig finsk militær snigskytte, som hed Simon Heyer, ikke, som blev kendt som den hvide død, og som faktisk slog 500 russere ihjel med sit gevær, ikke? Altså det er jo, han findes i virkeligheden. Og så tænker jeg bare det, at man kan lave den her film i Finland, ikke, om den her type karakter, som er sådan en Tarantino karakter, kunne man sige, ikke? Altså hvis man gjorde det i Danmark, så ville det blive komisk. Altså det ville simpelthen være så utroværdigt, at man ville skralde grine over den her figur, ikke? Fordi den der type kan slet ikke fremstilles på dansk.
Men noget af det mest, noget af det fineste fotokunsten, jeg vet om, er Esko Menniker sit dokumentariske projekt om ensomme mænd i Finland. Det findes ikke noget mere melankolsk og bedre end det. Men Hassan, jeg kom til at tænke på, du kan jo bare lete dig frem til filmene Død snø 1 og 2 av den norsk-samiske filmskaperen Tommy Virkola, som har lagt nazi-zombie-filmer i 2009 og 2014. Nazi-zombie-film. Når han skulle finde statister til at spille nazi-zombier, så sa han som følger: hvem som helst kan være med, så længe de kan gå lidt som zombier, og så må de have en mandlig kropsbygning. Det er jo tyske nazi-zombier, som har ligget under isen siden krigens dager, dette. Det er ikke så mye dialog, men lidt grynting, som du trenger ikke pugge så mange replikker. Så der kunne du altså da være rett og slett en nazi-zombie på film.
Det er fantastisk. En norsk film, som du i din fremstilling får til at lyde finsk. Altså, det lyder som en finsk film, siger ikke noget, de grønter.
Ja.
Norsken, svensken
og dansken.
Vi driver tross alt med eksistensielle spørsmål her I denne pan-nordiske familieterapien, så nå kaster vi ut følgende spørsmål. Gjør kunsten oss til gode mennesker? For det spørsmålet var nemlig opp til diskusjon I en helt fersk disputas. Alexander Øhmann, som bor I Helsingfors, disputerte I filosofi I Åbo med en avhandling om etikk. Ja, som kan inspirere oss alle til å tenke på eget ansvar for andre mennesker I nytt lys. Hva tror dere? Dette jo det store spørsmålet. Gjør kunsten oss til gode folk, gode mennesker? Og så det du som oppdager denne
Ja, jeg skulle se det. Ingen av oss har hunnit läsa den här boken, för den kom ju alldeles precis, men det alltså en doktorsavhandling om etik och från Finland. Jag blev jättenyfiken på boken, men framförallt så är ju frågan universell. Mm. Kan konsten göra oss till godare människor? Vi har den här diskussionen I Sverige. Jag hävdar ju bestämt nej. Jag tror inte alls att man blir bättre av att läsa böcker eller gå på teater eller så. Däremot så tror jag att man kan fundera rätt mycket över saker och ting, men jag är inte säker på att man blir bättre. Jag tror att man blir en självständigare människa.
Mm.
Och den självständigheten kan man ju använda till både bra och dåliga saker. Men
har du ett exempel på någon gång du har upplevt kunst som har nettopp fört dig dit?
Där jag har blivit självständigare?
Mm.
Nej, men bara det att vara någon som läser. Alltså när man läser så tillägnar man sig ett språk. Och språket gör ju att du får ett självförtroende att prata. Mm. Tror jag. Du utökar ditt ordförråd och du kan formulera dig. Och det är ju en extrem resurs faktiskt, som är viktig att ha. Men däremot så tänker jag att den här idén som man har haft väldigt länge, liksom att det är viktigt med kultur därför att vi ska bli bättre människor, vi ska bli antirasister eller vi ska bli klimatmedvetna eller vi ska bli jämställda och sådär. Den typen av projekt tror jag inte på. Jag menar ju att man kan läsa en bok och få väldigt onda tankar. Man kan bli djupt egoistisk eller svartsynt, cynisk och så vidare också av att läsa. Jag tror absolut inte att man blir bättre, men jag tycker ändå att det är viktigt att man håller på. Vad säger ni?
Det är en väldigt abstrakt diskussion, för vad är ett bättre människa? Är det ett mer självständigt eller ett mindre självständigt måske människa? Jag syns ofta den litteratur jag har läst har kvalificerat mig till gruppetillhörsförhåll och faktiskt det motsatta självständig tänkning. Och så har det varit andra gånger hvor kunsten netop har inspirerat mig till att tänka mer fritt eller måske inte formulera mig mer fritt, ikke? Men det avhänger kunsten, det avhänger mitt perspektiv på kunsten och sånt, ikke? Men vi har jo hele tiden diskussionen om kunstens vigtighed I Danmark, altså har den betydning, og så kommer der alle mulige semi-abstrakte undersøgelsesresultater frem, som fortæller os, hvorfor den er så vigtig, som den er. Ikke? Jeg synes bare aldrig rigtigt, at det er overbevisende. Altså det er altid lidt sådan halvreligiøst I formuleringen, at det er noget med netop udviklingen af et bedre menneske, altså en form for opbyggelighed, ikke? Som jeg egentlig synes ret uhyggelig. Altså,
jeg holder med.
Citerer ofte I denne boken Brødrene Karamazov. Vi har alle skyld innenfor andre mennesker I alt, og jeg mer enn alle andre. Hva nå det betyr, denne skulden som en går og bærer på?
Jeg tror at det betyder at man har et større ansvar for andre mennesker enn de menneskerne har for en selv vel. Jeg tror at han sammanfattar det så. Jeg tycker det rett bra.
Det en fordring I hvert fall, som ganske vanskelig.
Ja, det
vanskelig.
Og den forsøker jeg leva efter I alle fall.
Vårt asymmetriske ansvar innenfor andre mennesker, da. Ja. Altså, jeg holder jo liksom med båda. Om man liksom på något vis antyder att det är goda människor som läser eller konsumerar konst och sämre människor som inte gör det så är det ju helt galet. Men där, vad han försöker säga tror jag är att man kanske kan lära sig saker om hur det är att vara människa. Mm. Och det där... Och han diskuterar, om jag har förstått det rätt, huruvida konsten kan säga om någonting om det goda och I så fall hur. Och poängen är... Jag har inte läst avhandlingen, men jag tror att det är som Åsa säger att konsten gör det som bäst när den inte är moralistisk eller har någon politisk poäng, utan mera mera kanske visar på något grundläggande i vårt förhållande till andra människor. Mm. Alltså det ska inte vara liksom sådär programmatiskt, moralistiskt, utan mera bara liksom visa.
Men det andra spörsmålet är ju om man ser på konstnärer som då presumtivt bättre människor än andra fördi man håller på med konst. Vi har tidigare här snackat om att Norske Kulturrådet var rysta i flera saker som får det att rycka i grundmuren till hela systemet för offentlig kulturstötte. Jag snackar om skandalen runt koreograf Homan Sharifi och danskompaniet Impure Company som fick 16 miljoner kronor för ett utvalg han själv leder. Nå har det fulgt opp en med en annen sak, Black Box Teater, der styreleder Emnet Kebriab, som også leder sentralt utvalg i Kulturrådet, og tre måneder senere fikk sitt eget teater, altså 3 millioner i støtte. Alt er formelt i orden, sier Kulturrådet.
Og det er jo præcis de samme historier, vi har i Danmark. Ikke? Min erfaring efter mange år i kunstbranchen er, at man bliver ikke et bedre menneske af at udøve kunst. Jeg vil måske endda gå så langt, at jeg vil konkludere, at man bliver lidt dårligere menneske af det.
Fordi?
Fordi man bliver så sindssygt selvoptaget, ikke? Og så lever man i indbildningen, i den forestilling, at man er et bedre menneske, fordi man beskæftiger sig med kunst, ikke?
Jeg kan sige, at det gælder det samme, når det gælder filosofer. Jeg har det der... Jeg skrev min afhandling ganske langt på basen af brevvekslinger mellem filosofer, og det var liksom så småsint og illvilliga med brev, så det var ikke klokt. Altså,
jeg tappade helt. Hvem var værst af filosoferne?
Det er ikke så intellektuelle mennesker er.
Ja, men i Sverige så er det en diskussion rundt forfattere, som kaller kritikere for fitte. Åsa Berg kaller kritikeren for fitta og fisse på dansk. Sigge Ekelund, forfatteren som har brukt et langt poddavsnitt på Alex og Sigge til å sammenligne sin kritiker med noen som beiser offentlig. Altså det, vi begynner på en eller annen måte. Kanskje er det sånn at nå i denne tiden som har så stor uro i seg, at man får tilbake de gamle, gode kranglene på kunstfeltet der folk kaller hverandre det ene og det andre og viser sin smålighet. Jeg vet ikke.
Nej, men jeg holder helt med. Jeg tycker at det er på tiden faktisk at de som känner sig missuppfattade, som blir förbannade över dåliga recensioner, at de slår tillbaka på det här gammaldags sättet. Jag älskar det. Vi behöver inte ha god ton och trivsel i alla frågor, tycker jag.
Nej, jag är helt enig. Jag syns också kringel och krangel och vad heter det, att slå tillbaka. Man säger om hinanden att man, vad heter det, stinker och tisser, man har lavet lort som kunst och sådär. Det är fantastiskt. I gamla dagar i Danmark så löste man ju tingene mellan anmälare och kunstner vid hjälp av en duell ut på Ärmelunden i Dyrehaven. Det kunne man også genindføre.
Absolut.
Men her har vi konkludert. Alexander Stubb er fremdeles en bra mann. Kunstnere er dårlige moralske mennesker. Og Finland sliter. Har vi noen andre ting å oppsummere her med, Johan? Føler du at du lever i parallelt med tidsånden? Eller hvordan står det til?
Nei, altså jeg skulle vilja att vi skulle gå ut hela den här sändningen på det där Darude, alltså Darudes låt Sandstorm som fyller 25 år i år och påminner folk i min ålder om en tid då Finland var på riktigt coolt. Och låt mig liksom presentera det här ur den synvinkeln. Islands president var på statsbesök här, alltså Halla Tomasdottir. Hon var här på statsbesök och jag och 200-300 andra vänner av Island var bjudna till en mottagning som hon arrangerat tillsammans med Stubb. Men Stubb åkte ju iväg och sålde isbrytare, så det där, vi fick inte träffa honom. Men Halla, hon hade världens bästa anekdot om en annan finländsk president som i min mening var ännu coolare än en stubb. För att Halla Tomasdottir, så hon var på någon sån här World Woman Leaders Forum i New York, och då slät hon sända sin cardigan på ett bord, och då steg Tarja Halonen, Finlands president, fram som självaste Muminmamman och drog Halla till sidan och tog fram sin stora handväska och i vilken hon hade nål och tråd. Mm. Och så satt hon sig ner och sydde ihop Hallas tröja åt henne, och så fick hon gå. Alltså, så det här var, vi valde Tarja Halonen till president 2000, och det där Nokia var liksom stort. Euron kom 2002, fotbollslaget hade Littmanen och Hypiä, och så hade vi Darude's Sandstorm på internationella hitlistor. Det var Finland coolt på riktigt. Det var bara ni i Skandinavien som inte märkte det.
Ja. Ja, det må vi gå ut på.
Jag minns bäst era backhoppare.
Ja. Alltså Johan, jag syns ju idag att Finland är cool på riktigt.
Ja.
Vi var coolare för 25 år sedan.
Nah. Vi älskar Finland. Vi går ut på sandstormen som är fyller 25 år. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, finske Johan Strang, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen, og redaktør er Jostein Olseng. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast, SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i denne sendingen er hentet fra NRK og SISU.